بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا زيدنا علما. Vi fortsätter att gå igenom al-usul sunna av Imam Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu wa rahimahullah. Och vi började förra veckan tala om att lyda och lyssna på våra makthavare, de muslimska makthavarna. Och vi nämnde stycket där författaren säger att man ska lyssna och lyda på makthavarna, vare sig de är bra eller dåliga. Vare sig de har fått makt med muslimernas godkännande eller att de har tagit makten med våld, så måste man lyssna och lyda på makthavarna. Och att dessa kallas för Amir al-Mu'minin. Nah. Sen så fortsätter författaren, vi har sidan 35. Och nämner vissa skyldigheter vi har mot makthavarna. Han säger att följa med makthavarna i strid. Att göra jihad tillsammans med makthavarna. Även om de skulle vara syndare, rättfärdiga eller syndaktiga. Och det här är någonting som gäller fram till domedagen. Och han säger att det är otillåtet att lämna detta. Och detsamma gäller uppdelandet av krigsbytet och etablerandet av el-hudud, de islamiska straffen. Det här överlåts till ledarna. Och det är inte tillåtet för någon att förtala makthavarna, att tvista med dem om makten. Och det är tillåtet att lämna över allmosa till dem. Eller den som gör det har uppfyllt sin förpliktelse, oavsett om de är rättfärdiga eller syndaktiga. Här så nämner författaren då vissa förhållningssätt man ska ha mot makthavarna. Om vi bor i en islamisk stat och vår khalifa eller amir, han säger att imorgon ska vi ge oss ut på strid, vi ska attackera det här landet och ni ska alla ut, ni ska alla följa med och strida, då måste vi gå, måste. Vare sig den här makthavaren är bra eller dålig. Alltså så länge han är muslim så måste vi lyssna och lyda på honom. Att han kanske syndar, har vissa brister, ger inte oss rätten att säga nej. Vi ska inte följa med dig, vi ska stanna hemma. Utan att göra jihad och sprida islam är en av de bästa gärningarna. Och att makthavare syndar ska inte hindra oss från att lyda honom i detta. Och samma sak här han nämner. Uppdelandet av krigsbyten är också någonting som där man hänvisar till makthavaren. Det är han som gör det, eller amiren, eller den som makthavaren har gett den auktoritet, delar upp krigsbyten. Och också el-hudud, de islamiska straffen, utfärdas av makthavaren och inte någonting som man tar i egna händer. Och det här är också en viktig punkt. Man har i islam inte rätt att ta makten i egna händer. Om du har en affär och någon kommer och stjäl i din affär, så har du inte rätt att hugga av honom handen i källaren. Förstår ni? Om du ser någon göra zina, du har inte rätt att piska honom eller stena honom. Utan det här är saker som måste gå igenom en islamisk domstol. Makthavaren och de som makthavaren har satt som ansvariga över detta är de som ska sköta det här. Eller hur? Annars blir det kaos. Annars kommer folk att döda varandra till höger och vänster. Så han stal och han gjorde så och så och så utan bevis. Och det här är logiskt att om du har ett ärende så måste det gå. Polisen tar han till domstolen och domaren där dömer ut med islam. Och de har folk som utfärdar dessa straff. Man tar alltså inte lagen i egna händer. Okej? Och sen nämner också författaren här att det är tillåtet i islam att betala zakat till de muslimska makthavarna. Det är tillåtet i islam att betala zakat till de muslimska makthavarna. Och han nämner det här för att det fanns de förr i tiden som sa nej, han syndar, vi ska inte ge honom zakat. Alltså, el-khalifa, makthavaren, han har något som kallas för Beitul Mal, statskassan. Där krigsbyten kommer in, där zakat, sadaka kommer in. Och de här pengarna delas sen ut till muslimerna. De behövande ges till exempel lärare, till de som krigar fisabilillah och så vidare. Föräldralösa barn. Nej. Det kan hända att ledaren, han har vissa brister. Han kanske skäl lite pengar, han kanske syndar på vissa sätt. Betyder det här att vi inte ska betala zakat till honom? Nej, det är fortfarande tillåtet att betala zakat till honom. Och om du gör det så har du gjort din plikt. Zakat 2,5%, du ger till makthavaren. Baitul mal. Halas. Allah kommer inte säga att du har gjort fel eller någonting. Du har gjort det som är wajib på dig. Och här finns det olika sorters zakat. Till exempel det som man skördar. Grönsaker och vad heter det? Säd och dadlar och sånt. Den här zakat betalar man till statskassan. Vad gäller guld och silver. Om makthavaren inte har sagt någonting så får du betala till fattiga. 2,5% till fattiga. Det kan vara någon som du ser på gatan eller någonting. Men om makthavaren säger ni måste betala zakat på guld och silver till statskassan. Då måste man göra det. Då är det wajib. Och om du inte gör det så har han rätt att straffa dig. Profeten al-Islam han sa att den som inte betalar zakat till oss kommer vi ta den ifrån och hälften av hans pengar. Men straffet blir att han också tar hälften av hans pengar. Okej? Okay? Och vad gjorde Abu Bakr med de som vägrade betala zakat? Han stred mot dem. Tills de betalade zakat. Så om makthavare säger ni måste betala zakat till statskassan för att staten har utgifter, då måste man göra det. Okej? Okay? Nästa stycke. Den nämner författaren. Att det är också en plikt att be salat al-jumma bakom makthavaren. Eller det är tillåtet att be fredagsbönen bakom ledaren. Och det är en tillåten och en fullkomlig handling. Och den består av två raka. Och den som ber om den är en mubtadi, en person som har innoverat i islam. Och han har övergett texterna och motsatt sig sunna. Och får inte belöningen från fredagsbönen. Och så nämns också här إذا لم يترك صلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. Och belöningar om han inte, det står fel här. Om han inte anser att den ska bes bakom ledarna oavsett om de är rättfärdiga eller syndaktiga. Och en sunna är att be två raka bakom dem och hålla fast vid att den är korrekt och komplett. Och att inte ha något tvivel kring detta. Den här punkten handlar om att om vi bor i ett muslims land och vi har en khalifa eller makthavare. Förr i tiden så var det de som brukade leda folk i bönen. Abu Bakr när han var khalifa brukade leda folk i bönen. Omar ledde folk i bönen och gjorde khutba. Och sen Uthman och sen Ali. Och så här har det fortsatt. Det kom vissa ahlul bidda, vissa folk av bidda, som säger att de här makthavarna syndar. Därför behöver vi inte be Jumma bakom dem. Vi ber hemma istället. Vi ber våra salah hemma. Och om de bad Jumma bakom de här imamerna så gjorde de om bönen och bad fyra raka dhuhr istället. Typ de här syndar, våran Jumma räknas inte tyckte de. Och bad om sin bön och bad dhuhr istället. Imam Ahmed sa att de här personerna är mubtadi'a. De har innoverat i islam. Utan vi säger att salat al-Jumma är korrekt bakom dessa makthavare. Även om de skulle ha brister och synder. Så länge de är muslimer. Och det här för oss till en annan viktig punkt. Och det är att får man be bakom vem som helst? Kan vem som helst vara imam? Vad säger ni? Vad är kriterierna för att en person ska vara imam? När blir din salah korrekt? Ja.
Han som kan bäst Koran.
Nej, vi pratar inte om det. Det där är självklart han måste kunna läsa Koran. Vi talar inte om vem som måste vara imam. Vi talar om kan du be bakom en kille som har flickvän, han super på helgerna. Förstår du? Han röker cigaretter, han röker hash. Kan du be bakom honom? Alltså när han är nykter?
Ja.
Så länge han ber, han gör sina salat, han är muslim och inte gör kyrk, kan man be bakom honom. Ja. De lärde sig så här. En väldigt bra princip att man kan rätta sig efter. Om personens bön är korrekt för honom, alltså hans bön accepteras av Allah subhanahu wa ta'ala, då kan man be bakom honom. Så länge personens bön är korrekt mellan honom och Allah, så är din bön korrekt bakom honom också. Vad menas med det? Det menas att så länge han är en person som är muslim, han har tawhid, så kan du be bakom honom. Även om han har brister och synder och bidda. Okej? Men om hans bön inte är korrekt, hans bön inte accepteras, då kan du inte heller be bakom honom. Till exempel en person som har grov kyrk. Han går och ber till döda människor. Han åkallar helgon, änglar, jinner och ber till döda människor. Den här personen är mushrik, han är en person som dyrkar andra än Allah. Han är inte muslim, han är kafir. Därför kan du inte be bakom honom. Okej? Okay? En person som till exempel tillhör den här Koran-sekten. Som säger, vi tror bara på Koranen, det finns ingenting som heter sunna. Finns ingen sunna. Kan du be bakom honom? Va?
Nej.
Han är kafir. Han förnekar sunna. Okej? Okay? Så förstår ni? Så man kan be bakom varje person som är muslim. Men då kommer vi till nästa punkt. Om vi nu ska välja imam. Du är i moskén, du är i skolan. Vem ska leda oss i bönen? Vi ska inte putta fram en person som till exempel har bidda. Han syndar. Vi vet att han dricker, han har flickvän, han röker. Eller han är moptade, han är hisbi. Han tillhör någon sekt eller grupp som har bidda. Då ska vi inte sätta honom att vara vår imam. Det är något som är ogillat att be bakom den här personen. Utan vi väljer en person som följer sunna. Som lyder Allah så mycket som möjligt. Förstår ni? Men du kommer till moskén. De säger varsågod, var imam till någon annan. Som inte är bra. Men han är muslim. Då ber du bakom honom. Du ställer inte och ber själv. Eller väntar tills han är färdig och gör om bönen och hit och dit. Det här är fel. Och det här fenomenet finns faktiskt i Stockholm. Jag har sett det. Det finns en grupp av människor. Extrema khawarij. De här som säger att folk är kuffar till höger och vänster. De vill inte be i massa med moskéer. Och se imamen där, de är inte muslimer, de är kuffar. De vägrar be. Om de går in i moskén eller i salah, de kollar vem imam. Ah, det är han. Då går de bak, låser in sig på toaletten, väntar, gör wudu jättelänge tills imamen är färdig. Så ber de en egen jama. Och det här är fel. Det här är bidda. De här människorna är extrema. Förstår ni? Att säga att alla de här imamerna i moskén är kuffar, Allah, det kan man inte göra. Nej, det finns vissa fall där någon tjänst där det finns någon sån här grov sufi moské. Där skulle aldrig gå be. Shia moské skulle inte gå be. Det finns också en sufi moské i stan. Och där det finns stora frågetecken. Undvik att be där. Förstår ni? Men generellt, vi ber bakom alla muslimer. Du vet inte vem han är, du ber bakom honom. Imamen. Du behöver inte säga, ah, måste jag ta om bön eller inte. Nej, du behöver inte fråga. Okej? Okay? Då vi talar om när du vet den här personen, ah, han gör kyrk. Be inte bakom honom. Okej? Okay? Men generellt vi ber bakom alla muslimer. Ja. Nästa punkt. Och det är dagens viktigaste punkt. Det handlar om uppror. Att göra uppror mot muslimska makthavare. Författaren säger här på sidan 38. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Och vad gäller den som gör uppror mot muslimernas makthavare efter det att folket har enats kring honom och godkänt hans ledarskap, Oavsett om det här godkännandet har skett frivilligt eller med tvång, så har denna upprorsmakare splittrat muslimerna och motsatt sig texterna från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och skulle denna upprorsmakare dö, då skulle han dö en död av jahiliya. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. Och det är inte heller tillåtet för någon att strida mot ledaren eller att göra uppror mot honom. För man fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'. Den som gör detta, han är en mubtadi', en innovatör. Ala ghayri sunna wa tariq, som inte följer profeten sunna alayhi salatu wasalam och inte är på hans väg. Ja, det här är dagens viktigaste punkt. Alla förstår ordet uppror, eller hur? Revolution. Statskupper. Att försöka ta makten med våld. Att göra uppror, att demonstrera, att protestera mot makthavarna. Är det tillåtet? Är det inte tillåtet i islam? Den här arabiska våren vi har sett. Är det någonting som är förenligt med islam eller någonting som är emot islam? Vad säger ni? Emot islam. Ja, det är emot islam. Och ni ska inshallah få höra varför det är emot islam. Och vilka undantag som finns. Det finns ett undantag där man får göra uppror mot makthavaren. Annars är det totalt förbjudet. Det är haram att göra uppror mot en muslimsk makthavare. Så länge han är muslim så är det haram att göra uppror mot honom. Och som Imam Ahmed här sa, att den som gör sig skyldig till detta, han är en mubtadi. Han är en innovatör. Och han nämnde också här, vad gäller den som gör uppror mot muslimernas makthavare, då folket enats under honom, alltså han är deras makthavare. Det spelar ingen roll om de är nöjda med honom eller om han har tagit makt med våld, så får de inte göra uppror mot honom. Med våld. Inga demokratiska val. Ingen. Vi sa förra veckan det är fel att ha makten med våld. Men om han nu har gjort det så får vi ändå inte göra uppror mot honom. Han är vår makthavare. Okej? Så länge han är muslim som styr över oss, då måste vi lyssna och lyda på honom. Och inte göra uppror mot honom. Och vi ska inshallah ta'ala nämna bevisen på detta. Och bevisen är jättemånga. Jag kan sitta här och läsa upp ett 50-tal hadifer. Och här är en viktig punkt. Muslimen måste öppna sitt hjärta. Och acceptera det som har sänds ner från Allah subhanahu wa ta'ala. Och veta att profeten Muhammad a.s. inte talar från sina egna begär. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Det han ser är uppenbarelse. Denna profet, a.s. han som beordrade oss med bönen. Han som beordrade oss med zakat. Med hajj. Att vara goda mot våra föräldrar. Det är samma profet som har beordrat oss att lyssna och lyda på våra makthavare. Så att lyda honom i salat, zakat, allt det här. Och sen inte lyda honom vad gäller makthavare är någonting fel. Eller hur? Vi kan inte ta en del av religionen och lämna en del av religionen. Utan vi tar islam i sin helhet. Och vi ska nu inshallah nämna bevis på att man som muslim måste lyssna och lyda på sina makthavare. Och det här är ingen udda åsikt. Vissa säger det här är en åsikt som vissa av de här ulema som jobbar åt regeringen har kommit med. Kanske har hört det. De här ulema som jobbar åt kungen, det är de som säger det här. Det är medjhalis som säger att man ska lyda kungen och presidenten. Och så vidare. Det här är bara påhitt. Utan den som har sagt att vi ska lyda och lyssna på våra makthavare och inte göra uppror är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och alla lärda från Ahl Sunna wal Jama. Konsensus som ni kommer att höra. Det är från aqidat Ahl Sunna wal Jama att lyda och lyssna på sina makthavare. Den som tycker någonting annat och är upprorisk och revoltisk, han är en innovatör, en mubtadi och följer en annan väg än profeten Muhammeds väg sallallahu alaihi wasallam. Vad är då beviset på detta? Jo. Vi ska läsa upp några av dessa hadither. Profeten a.s. han sa: "Men ata'ani faqad ata' Allah." Den som lyder mig, han har lytt Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Och den som är olydig mot mig har varit olydig mot Allah. "Wa man ata' al-amir faqad ata'ani." Och den som lyder al-amir, makthavaren, han har lytt mig. "Wa man asa al-amir wa man ya'si al-amir faqad asani." Och den som är olydig mot makthavaren har varit olydig mot mig. Förstår ni? Lyder man profeten a.s. då har vi lytt Allah. Och profeten a.s. är den som har sagt att vi ska lyda våra makthavare. Så lyder vi dem, då har vi lytt profeten Muhammed s.a.w. och då har vi lytt Allah subhanahu wa ta'ala. Är vi olydiga mot dem, har vi varit olydiga mot profeten Muhammed a.s. och olydiga mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi nämnde också versen förra veckan. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah. Ni som tror, lyd Allah. Wa ati'u rasul, och sänd budet. Wa ulil amri minkum. Och de som har satt i auktoritet över er. Så Allah säger också att vi ska lyda makthavarna. Men den här lydnaden, är den, vad säger man, total? Eller finns det, ska vi lyda dem i allt? Eller vad är det vi inte ska lyda dem i? Finns bara en sak. Olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingen lydnad om de beordrar med olydnad till Allah. Och makthavarna, som hände i ett land för några år sedan. Makthavaren sa, ingen ska fasta, Ramadan. Ja? Tunisiens gamla president Bouriba, han sa i tv, ingen ska fasta utan folk måste bli starka, äta och jobba, och landet behöver tjäna pengar. Ska vi lyda honom? Nej. Jag tror det var någon mufti, han sa nej. På tv, lyd inte honom. Sen han försvann. Alla är hammer. För att, det här går inte att säga sådana saker. Så om makthavaren säger, ni ska inte be. Be när tiden har gått ut. Fasta inte. Och så vidare. Så ska man inte lyda honom i detta. Om han säger, ingen får ha skägg i landet. Ska inte lyda honom i detta. Och så vidare. Kvinnor får inte ha hijab. Ska vi lyda honom? Nej. Ska inte lyda honom. Taib. Världsliga saker. Han säger, ni får inte köra mot rött. Ni får inte köra snabbare än 120 km i timmen. Måste vi lyda honom? Ja, måste. Exemplet vi sa, han säger imorgon. Alla unga killar, 20-25 år, ska ut. Jihad fisabilillah. Måste vi lyda honom? Ja. Alla måste gå och hjälpa till. Det är en naturkatastrof. Måste vi lyda honom? Ja. Alla måste lyda makthavaren. Så länge det inte är synd. Okej. Okay. Det berättas också, och denna hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Det berättas också från Auf ibn Malik radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Ala man waliya alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati Allah, falyakra alladhi ya'ti min ma'siyati Allah wa la yanza' yadan min ta'ah." Här så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: om en person sätts i auktoritet över muslimerna och de ser honom göra en synd, synda mot Allah subhanahu wa ta'ala, då ska de hata den synden han har gjort, men inte avvika från att lyda honom. وَلَا يَنْزَعْيَدَنْ مِنْ طَعَ Yani säga att vi ska aldrig mer lyda dig, du är inte vår makthavare. Om vi ser makthavaren synda, vad sa profeten al-Islam? Uppror, demonstrera? Nej. Han sa, hata synden, men fortsätt att ha honom som makthavare och lyssna och lyd på honom, så länge det inte är synd. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Ja. Här berättas också från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att han sa att de stora av sahaba berättade att Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: "La tasubbu umara'akum." Tala inte illa om era makthavare. "Wa la taghushuhum." Bedra dem inte. "Wa la tubghiduhum." Och hata dem inte. "Wattaqu Allah." Utan frukta Allah. "Wasbiru." Och ha tålamod. För sannoliken så kommer, eller det som väntas kommer att infalla snart. Det vill säga, om de är orättvisa och förtrycker er, ni kommer snart dö. Ha tålamod. Eller domedagen kommer snart. Och en annan hadith. Så nämnde profeten alaihi wasallam att de här ledarna kommer att komma. Vad sa han? Fasbiru. Ni kommer se dem synda. Han sa ha tålamod. Fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Ha tålamod tills ni möter mig vid al-hawd. Vid min bassäng med vatten på domedagen. Och han nämnde i dessa hadith, dessa makthavare kommer att ta en annan väg än min väg. Följa någon annan än min sunna. De kommer att förtrycka folket, ta deras pengar. Han sa, ha tålamod. Vad var gränsen på tålamod? Idag hör vi folk säga, men hur mycket ska vi ha tålamod? Vi har gett råd, vi har haft tålamod i 20 år. Sa profeten al-Islam, gränsen är 20 år. Sen måste ni ut på gatan och skrika. Sa han det, uppror. Vad var gränsen på tålamod? Tills vi dör. Tills vi möter honom vid dammen på domedagen. Fasbiru. Hatta talqawni ala al-hawd. Ha tålamod. Med dessa förtryckande makthavare. När vissa av tabi'un kom till Anas ibn Malik radiyallahu anhu och klagade över al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. En man som var khalifa, eller han var ledare över Irak. Han var brutal. Blodtörstig. Slaktade religiösa människor. Han sköt med katapult mot Kaaba. För att det fanns folk där som ville göra uppror mot honom. Katapult mot Kaaba. Är det en bra eller dålig gärning? Dålig. Han skrattade. Han sa, jag ser många huvuden som är beredda att klippas. Ja? Sa han till religiösa människor i moskén på Juma. Jag ser många huvuden som behöver huggas av. Sa han till folket på Juma. Låter det trevligt? Ja? Nej, och han gjorde det också. Han var ingen skojare, han gjorde det. Han slaktade folk. De gick och klagade till Anas ibn Malik och sa att vi, typ, vad ska vi göra med den här mannen? Ska vi inte göra uppror? Han sa nej. Han sa ha tålamod. För jag hörde profeten Allah säga att varje dag eller varje tid som kommer är värre än den som kommer efter. Eller den tid som kommer efter är värre än den som var innan. Det blir bara värre och värre och värre. Han sa ha tålamod. Sahaba radiyallahu anhu som levde under Hajjaj bin Yusufs tid, den här mannen, de sa gör inte uppror. Vissa människor vill göra uppror. Rättvisa och han förtrycker oss. De sprang vid sina svärd för att göra uppror. De krossades och dödades. Och han blev ännu argare på folket. Förstår ni? Men sahaba som hade hikma och följde dessa hadithar sa nej, gör inte uppror. Ha tålamod. Förstår ni? Och vi ska nämna varför. Vissa kan tycka att det här låter hårt och så vidare. Men vi ska nämna varför. Senare. Ja. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Sayakunu ba'di a'immatun." Det kommer att komma makthavare efter mig. "La yahtaduna bihadi." Som inte följer min vägledning. "Wa la yastannuna bi sunnati." Och inte håller fast vid min sunna. "Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthman al-ins." Och bland dessa makthavare kommer det komma folk som har djävulska hjärtan i mänskliga kroppar. Ja, djävulska hjärtan i mänskliga kroppar. Och då så sa Hudayfa radiyallahu anhu: "Kayfa asna in adraktu dhalik?" Vad ska jag göra om jag möter de här makthavarna? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Tasma wa tuti' al-amir." Du ska lyssna och lyda på amiren. "Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Även om han piskar dig i ryggen och tar dina pengar. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Låter det trevligt? En makthavare, han följer inte profeten sallallahu alaihi wasallam, så han gör bid'a. Och det här betyder definitivt att den här mannen inte styr 100% med sharia. Han har många avvikelser. Han följer inte profetens vägledning. Han följer inte hans sunna sallallahu alaihi wasallam. Han har ett djävulskt hjärta. Tror ni han är trevlig? Han piskar folk och tar deras pengar. Ja. Vad ska vi göra? Uppror? Nej. Vad ska vi göra?
Tålamod.
Isma wa ati. Lyd och lyssna. Varför? Jo, för att skadan i att göra uppror är mycket större. När man gör uppror mot makthavaren, det blir kaos i landet. Den här stabiliteten försvinner. Säkerheten. Det blir laglöst i landet. Banditer, tjuvar får makten. Folk flyr. Fattigdom. Folk slängs ut från sina hem. Kvinnor våldtas. Folk dödas till höger och vänster. Finns ingen lag. Finns ingen polis att vända sig till. Eller hur? Så hellre, som Selaf sa, en orättvis ledare än ingen ledare alls. Hellre en orättvis ledare än ingen ledare alls. För den orättvisa ledaren, han upprätthåller i alla fall lag och ordning. Han kanske gör synder. Han kanske dricker hemma. Han tar folkets pengar. Fyller sina konton i Schweiz med miljoner. Men det finns domstol, det finns polis, det finns militär. Om någon stjäl i din affär, du kan ringa polisen, de kommer att ta fast tjuven. Han hamnar i någon domstol och får något slags straff, eller hur? Men om han försvinner makthavaren och det blir laglöst i landet, vad händer? Det blir kaos. Ulema säger, kolla på Somalia till exempel. De hade en tyrann. Vad heter han? Said Barre. Said. Ziad. Ja. Den här mannen för ungefär 20 år sedan. Han var dålig. Han var keff, alla vet det. Han var inte alls bra. Han dödade folk och styrde inte med sharia och så vidare. Folk hade inte tålamod. De gjorde uppror mot honom. Vad hände? Landet blev laglöst i 20 år. Nu börjar det bli lite stabil. Men i typ 20 år det har varit laglöst. De sa Mogadishu var typ Afrikas finaste stad. Om ni har sett gamla bilder. Idag det ser ut som sådana gamla ruiner från flera tusen år gamla, sönderskjutna och sönderbombade hus, eller hur? Hur många somalier har flytt? 4 eller 8 miljoner. Typ halva landet har flytt. Laglöst. Överallt. Folk, ja, men vi behöver lite pengar. Sätt upp en vägspärr, ta en kalashnikov och kräver pengar av alla som ska åka förbi. Någon mördar någon. Det går och mördar någon från hans stam för att hämnas. Det finns ingen polis, lag och ordning. Det är kaos. Låter det trevligt? De svaga blir förtryckta av de starka. De som har bäst vapen förtrycker de svaga. De som har starkast kabila förtrycker de med svagare kabila. Så ska det inte vara. Hellre att det är orättvisa än att det är som det är när det är laglöst. Ja. Vi fortsätter. Profeten alaihissalatu wassalam, han sa också: "Sayakunu ba'di umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman ankara faqad bari wa man kare faqad salim. Walakin man radiya wa taba'." Här så sa profeten alaihissalatu wassalam: "Ni kommer efter mig finna makthavare. Ta'rif fata'rifuna wa tunkirun." De gör både bra och dåliga saker. De gör saker som är bra och saker som är dåliga. "Faman ankara faqad bari wa man kare faqad salim." Han sa här, det kan översättas till att den som hatar det de gör och inte stödjer dem i deras fel, han är fri från synd. Den som hatar deras synder och hatar eller inte stödjer dem i det de gör, han är fri från synd. "Walakin man radiya wa taba." Men den som är nöjd och stödjer dem, det är han som får synd. Och då så sa sahaba radiyallahu anhum: "Afala nunabidhuhum bisayf?" Ska vi inte strida mot dem med svärd? De här som förtrycker folk. Och då så sa profeten alaihissalam: "La ma aqama fikum as-salah." Nej, inte så länge de etablerar bönen bland er. Och denna hadith finns i Sahih Muslim, den är autentisk. Så länge de ber och säger att folket ska be i moskéer, så måste ni lyda dem. Och här är också något som vi glömde nämna. Och det är att det här är profetior med dalail an-nubuwa. Bevis på att profeten Muhammad alaihissalam var en sann profet. Han berättade det här om dessa makthavare som skulle komma. Och en annan hadith, han sa: "Ni kommer att få många makthavare. Orättvisa makthavare, de följer inte min sunna." Och i vissa många hadither: "Wa atharatun alaikum." De kommer att ta era pengar till sig själva, till sin familj. Ge makt till dem som är nära till dem. Exakt det vi kan se idag. Exakt det som folk går ut och demonstrerar för. Och det här har profeten berättat, alaihissalam, vilket bevisar att han är en sann profet. Eller hur? Hur kunde han berätta om framtiden? Men han sa aldrig, och det här nämner Ibn Taymiyyah och vissa, du finner inte en enda hadith där profeten alaihissalam har uppmanat till uppror. Du finner inte en enda hadith där han har prisat folket av uppror. Finns inte. Hämta. Vi läser här några hadither där han förbjuder uppror, revolter. Hämta en enda hadith där han uppmanar och prisar folket av uppror och revolutioner. Finns inte. Utan han prisar de som förenar mellan muslimer. De som gör fred mellan muslimer. De som släcker den här fitnan. Som då han prisade Al-Hassan radiyallahu anhu. Han sa: "Den här pojken, den här Sayyid, den här ledaren, när han var bara barn, han sa han kommer att göra fred mellan två stora grupper bland muslimerna." Ja. Efter 30 år ungefär. Vad hände när Hassan radiyallahu anhu gjorde fred mellan vissa av sahaba som hade lite bråk? Två stora grupper. Muawiya och Ali och Aisha och så vidare. Det blev lite konflikt. Han gjorde fred mellan dem. Förstår ni? Profeten alltså prisade det han gjorde. Så det här är någonting bra. Att kalla till revolution, revolter, splittra muslimer. Det här är ingenting bra. Det här är ingenting som man prisas för. Det här är någonting som man klandras för i islam. Ja. Och profeten alaihissalatu wassalam nämnde också här. Han sa: "Man atakum amrukum jami'a ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum wa yufarriqu kalimatakum faqtulu." Han sa här: "Den som kommer och vill splittra er när ni är enade under en makthavare." Alltså han vill ta makten från honom. Han sa: "Döda honom." Om vi har ett muslims land, vi har en khalifa, en amir, och någon annan kommer i södra eller norra delen av landet, säger: "Jag är den nya ledaren. Jag är bättre än honom." Vad ska vi göra med honom? Han ska bort. Ska avrätta honom. Varför det här splittrar folket? Och vi nämnde förra veckan att islam beordrar med al-jama'a. Att vi är enade. Eller hur? Al-jama'a, vi är enade. وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Vi ska vara enade under Allahs rep. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ni ska inte splittras. Och enighet uppnår man genom att ha en makthavare. Och makthavare har vi genom att lyssna och lyda på honom. Eller hur? Inte som vi kan se idag. Så fort han gör det minsta felet, alla ska ut och skrika på gatan. Det här funkar inte. Det kommer bli total kaos. Och nu tyvärr, den arabiska våren, wallahi, de har öppnat dörren till ondska. Ni kommer se. Alla grupper som är missnöjda kommer gå ut och skrika på gatan. Det är det här som folk måste lära sig. Presidenten är muslim, khalas. Ingen får gå ut och skrika och demonstrera på gatan. Om du vill ge honom råd, profeten Allah har gett oss vägledningen. Hur ska vi ge råd till makthavarna? Ska vi gå ut och skrika på gatan? Är det här att ge råd till makthavarna? Nej. Råd ska ges privat, i hemlighet, med mjuka ord. Och beviset på det är att profeten Allah, han sa i hadith Iyad ibn Ghunaym radiyallahu anhu, där så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Men arad en yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniya wal ya'khudh bi yadihi fa inna fa in sami'a minhu fa dhak wa illa kana adda alladhi alayh." Här så sa profeten alaihi wasallam: "Den som vill ge råd till makthavaren, fala yubdihi alaniya, han ska inte göra det öppet bland folket, utan han ska ta honom i handen, det vill säga gå iväg privat. Om han accepterar, fadak, det är bra. Om han inte accepterar, så har du gjort din skyldighet genom att ge honom råd." Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed och Sunnah Ibn Abi Asim, och den är autentisk enligt Sheikh Al-Bani. Så hur ska man ge råd? Privat. Och det här gäller varje muslim. Om jag ser en broder här till exempel, här inne, jag vet att han syndar. Är det passande av mig att jag sitter nu och säger: "Du, sluta festa, du har flickvän, du raka skägget, du gör så och så och så." Framför alla människor. Är det här att ge goda råd? Kommer han acceptera? Nej. Jag är glad om han ens kommer tillbaka. Eller hur? Han kanske kommer säga att de här killarna är hårda, taskiga, de är inte schyssta, de har han skämt ut mig framför alla människor. Eller hur? Ingen gillar sånt här. Du blir attackerad framför någon. Även om det kanske är sant. Man kommer i den här, vad heter det, försvarspositionen. Nej. Man vill försvara sig, eller hur? Men när man säger: "Broder, kom, gå in på kontoret, du vet, på ett fint sätt. Jag tycker jag vill det bästa för dig, profeten Muhammed, som han sa så, 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 Allah säger." Och på ett fint sätt. Inshallah, han kommer acceptera, eller hur? Vad sa Allah ta'ala till Musa när han skulle gå till Firaun? "Faqula lahu qawlan layyin." Allah sa till Musa och Harun, de bästa människor på jorden, som skulle gå till den värsta människor som har levt någonsin. Hur skulle de behandla honom? Hur skulle de kalla honom till islam? Hårda, stränga. Ja, spotta på honom. Eller vad ska de göra? På ett vänligt sätt. Säga mjuka och vänliga ord till honom. Hikma. Eller hur? Inshallah. Kanske han kommer att få bli påminn. Eller frukta. Kanske han blir muslim. Så det är så man ska göra da'wah. Man ska ge råd till folk på ett mjukt och ett fint sätt. Man ska visa att man vill dem det bästa. Det är då inshallah de kommer att: "Uff, den här killen, han bryr sig om mig. Han vill rädda mig från eld. Han vill att jag ska till Jannah. Han vill inte skämma ut mig för folk. Han tog mig privat och så vidare." Eller hur? Så samma sak gäller makthavarna. Det är inte en nasiha att gå ut med plakat och skrika på gatan. Det är inte en nasiha. Det är inte en nasiha att imamerna går ut på minbar på Jumma och säger: "Den här, han är en orättvis makthavare. Ut på gatorna, demonstrera. Han gör så och så och så och så." Det här är inte en nasiha. Det här är fadiha. Det här är att skämma ut en person. Eller hur? Och lyssna på det här. I en väldigt fin hadith i Sahih Muslim. En lång hadith. I slutet på den. Så sa profeten alaihi wasallam: "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Den som vill räddas från elden och gå in i paradiset. "Falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Låt han dö i ett tillstånd där han tror på Allah och den yttersta dagen. "Walyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Och han ska behandla folk så som han själv vill bli behandlad. Ja? Om du vill till Jannah, bli räddad från elden, dö i ett tillstånd där du tror på Allah och domedagen. Och det här ordet, wallahi, det här skulle räcka som en föreläsning. Behandla och bemöt andra så som du själv vill bli behandlad och bemött. De här orden är från Al-Jawami' al-Kalim. De ord som är få i bokstäver, men de väger tungt. De har mycket stor betydelse. Du vill att andra ska vara ärliga med dig, eller hur? Hur ska du då vara mot dem? ärlig. Du vill att andra bemöter dig med respekt. Hur ska du bemöta folk? Med respekt. Du vill att folk är generösa mot dig? Var generösa mot dem. Eller hur? Och det här är en väldigt viktig princip. Behandla andra så som du själv skulle vilja bli behandlad. Du vill inte att någon ställer sig och skäller ut dig framför folk. Behandla inte heller andra på samma sätt. Och samma sak gäller med makthavare. Om du skulle vara president, hur skulle du vilja ha råd? Att folk går och skriker på gatan och på tv, på minbar, eller att de kommer till dig privat? Privat, inte. Och det var så här ulema gjorde i Saudi. Många säger, ja, de bryr sig inte om ledaren. Wallahi, Uthaymin, rahimahullah, han skrev massa med brev till kungen, ringde till kungen, Bin Baz gick till kungen och gav massa med råd, och Fawzan, alla, de ger råd. Men de ger det privat. Vi vet inte om det. Vissa av de här breven har tryckts. Jag tror det var Sheikh Saadi. De har tryckts. De finns. De gav råd. Det var inte meningen kanske att de skulle komma ut, men jag vet inte, de har gjort det. Eller de här makthavarna är döda, så det kanske inte spelar någon roll. Men de gav råd till makthavarna. Så det är så man ska göra. Ja. Vi har också här Adi ibn Abi Hatim, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Han sa, vi sa i Rasulullah, vi frågar dig inte om att lyda de fromma människorna, utan vi frågar dig om de som gör och gör, alltså onda och synder, dåliga saker. Och då så sa profeten alaihi wasallam, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Frukta Allah och lyd och lyssna på dem. Autentisk hadith. Samma sak där, som vi sa innan. Profeten alaihi wasallam, han sa också, khamsun man fa'ala wahidun minhunna kana daminan 'ala Allah. Det finns fem egenskaper. Den som gör en av dem kommer att typ få skydd av Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Men ade maridan, den som besöker en sjuk broder eller syster. Men kharaja fi janaza, den som går ut för att, vad säger man, på en jordfästning, en begravning. Alltså för att begrava en muslim. Au kharaja ghazian, eller ger sig ut i jihad fi sabilillah. Au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirihi wa tawqirihi. Eller han går in till sin imam för att han vill ära och då yani hjälpa honom. Au qa'ada fi baytihi fa salima minhu an-nas. Eller han stannar hemma och skyddar folk från sin ondska. Alltså i tider av fitna och sånt. Och den här hadithen är också autentisk. En person som ger sig ut för att ge råd till makthavaren är inshallah under Allahs löfte att han kommer få belöning. Vad får man för belöning om man går och ger råd till makthavaren och dödas? Ja? Jenna. Inte bara jenna, men shahid. Vad då för shahid? Profeten Al-Islam, han nämnde att det är den bästa shahid. Den högsta och bästa shahid är den som går till makthavaren och ger honom råd. Och sen dödas. Så man ger råd. Om du inte accepterar det, deras problem. Om du dödas eller fängslas och så vidare, så ha tålamod. Vi kan ta frågor sen. En annan sak som också nämndes är att profeten Muhammad al-Islam, han sa, det kommer att komma många khulafa wa tukthir. Det kommer att få många makthavare. Egentligen muslimerna ska ha en makthavare, en khalifa. Men han säger att innan domedagen, ni kommer få många makthavare. Och då så sa sahaba radiyallahu anhu, vad ska vi göra? Och då så sa profeten al-Islam, awfu bay'at al-awwal fal-awwal. Lyd den första och sen den som kommer efter och den som kommer efter. وَأَدُّ الَّذِي لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ. Ge dem deras rättigheter, för Allah kommer fråga dem om deras skyldigheter. Och vi nämnde det här förra veckan att Allah har förpliktigat för oss att ge makthavarna deras rättigheter. Eller hur? Lyssna på dem, lyda på dem, zakat och så vidare. Om de syndar och har brister, så betyder det inte att vi ska hämnas genom att inte lyda dem. Utan vi fortsätter att lyda dem. Och Allah kommer fråga dem om deras brister på domedagen. De belönas för det de har gjort. Eller straffas, och ni belönas eller straffas för det ni har gjort. Förstår ni? Så den här relationen, hämnd och sånt, det finns inte. Utan, är han taskig mot dig, ge honom ändå hans islamiska rättigheter. Hans synder kommer han att stå till svars för på domedagen. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu nämnde också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "El jama'atu rahma wal furqatu adab." Enighet är en rahma, en nåd från Allah. Och splittring är ett straff. Enighet är en nåd och splittring är ett straff. Så det är väldigt viktigt att muslimer enas, att de inte splittras. Enas under en makthavare. Presidenten, kungen, khalifa, amir. Vi enas under honom. Inte att vi ska göra massa grupper, partier, sekter och sen börja kriga om makten och så vidare. Utan vi enas under våra makthavare. Och samma sak, vi muslimer sinsemellan måste också enas. Och idag, ni vet, det finns mycket splittring bland muslimerna, eller hur? Grupper, sekter. Som profeten Muhammad al-Islam berättade, 72 sekter. 73. Alla är elden förutom en. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Alla grupper är nöjda med sig själva. Och alla säger att de har rätt och de andra har fel. Och hatar varandra och gör takfir på varandra och så vidare. Det här är fel. Muslimerna ska vara en jama, en grupp. Följa kitab och sunna och salaf och salih. Det är det här som är sanningen. Och det är det här som kan ena muslimerna. Att följa den korrekta och rätta islam. Ja, vi tänkte avsluta med att nämna just den här två saker. Ja. När får man då göra uppror mot makthavaren? Vart går gränsen? Man får inte göra uppror mot makthavaren så länge han är muslim. Om han däremot har gått ut ur islam, så är han inte en makthavare som behöver lydas. Nej. Och det här finns i hadith som berättas från profeten alaihi wasallam, hadith Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, där han berättar att de gjorde bay'a, en lojalitetsed till profeten Muhammad alaihi wasallam, och de svor vissa saker. Det här ska vi göra. Och från de saker som de svor på var att de ska lyssna och lyda på makthavarna. Fi sirri wal anan. Öppet och dolt. Inte bara att vi lyder presidenten eller kungen när folk ser oss, utan även vi gör det för Allahs skull, även om vi är hemma själva. Okej? Wa ala nafaqa fil usr wal yusr. Och att spendera i vått och torrt. Vare sig man är rik eller fattig så ska man spendera och hjälpa folk. Wal atharatu. Och även om vi ser att dessa makthavare tar våra rättigheter, så ska vi fortfarande lyda dem. وَأَنْ لَا نُنَازِيَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. Och inte göra uppror, inte avsäga oss våran lydnad till våra makthavare. إِلَّا أَنَّ رَا كُفْرًا بَوَاهًا عِنْدَنَا فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْحَنْ. Förutom om vi ser klar och tydlig kuffer, otro, och vi har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Yani, det är tillåtet att göra uppror om vi ser de här sakerna. إِلَّا أَنْ تَرَا kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan. Här nämnde profeten alaihi salam kriterier. När får man göra uppror? Att vi ser klar och tydlig kufr, och vi har ett bevis från Allah att det här är kufr. Och det här omfattar fyra saker som ulama nämner. Sheikh bin Baz, Uthaymin, Albani, alla nämner fyra saker. Antara, ni ser. Inte ni hör, de sa på Al Jazeera, kungen han gör sig så. Nej, vi ser, vi vet. Han har skrivit, han har sagt klart och tydligt, vi har bevis att han är ett kuffer. Vi vet med 100% säkerhet. Ingen så här rykten. Det står på DN eller Aftonbladet. Nej, vi vet klart och tydligt att han har gjort det här. Antara kuffran. Att han har gjort kuffer. Inte synd. Om han har syndat, kungen, presidenten, han tar pengar, han mördar folk, han fängslar folk, han dricker alkohol. Får vi göra uppror? Nej. Det här är inte kuffer, det här är fisk, det här är synd. Så länge han syndar får vi inte göra uppror. Men det ska vara kuffer, otro. Bawahan. Klar och tydlig kuffer. Där vi har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga, inte en fråga som det är ikhtilaf i, olika åsikter i. Någon lärd person sa det här är kuffer, och majoriteten säger att det här är inte kuffer. Det finns inget konkret bevis. Då kan vi inte göra uppror. Utan det måste vara klar och tydlig kuffer. Till exempel Al-Qaddafi. Han förnekade koranverser. Han säger ta bort de här koranverserna. De behöver man inte läsa. Han säger det finns ingen sunna. Vi har istället min gröna bok. Ja? Sheikh bin Baz rahimahullah för 30 år sedan sa han är kafir på grund av detta. Lejen Daima sa han är kafir. Vi har idag i Syrien, vet han, den här shaitan. Bashar al-Assad, qatalahullah. Må Allah gör att han krossas och försvinner så snabbt som möjligt. Han är också en man som tillhör, vad heter den här sekten? Alawiter. Som dyrkar Ali radiallahu anhu. Den värsta formen av Shia och Rafida. Dyrkar Ali, säger att Ali är Allah. De är kuffar, utan tvivel, han är kafir. Förstår ni? Klart och tydligt, Bawahan. De nämner också här, kufran Bawahan. Att den här makthavaren inte ska ha någon shubha, han inte ska ha något tvivel. Ibland vissa presidenter och kungar, de är okunniga, de vet inte. Han kanske inte vet att det är wajib att styra med sharia. Han är så okunnig. Och säger, men vi behöver inte sharia, vi kan ha lite sharia och lite västerländska lagar. Han tror att det är tillåtet. Kan vi säga att han är kafir? Nej. Du måste gå igenom råd. Säga, ursäkta, det är inte tillåtet. Alla säger i Koranen, man måste styra med sharia. Den som inte gör det, det är kuffer, det är otro och så vidare. Man bevisar för honom. Han kanske inte vet. För det finns de som ibland gör misstag som är kuffer, men utan att veta. Är det någon som kan ett exempel? Ja. Nej, jag menar alltså från sunna. Hadithen om mannen från Bani Israel. Han var muslim. Och han sa till sina söner, om jag dör, så bränn upp min kropp till stoft. Och gå ut på en stormig dag och släpp ut mina askor. Hälften i havet och hälften på land. För jag är rädd att om Allah får tag på mig så kommer han straffa mig hårdare än någon annan människa. Den här mannen trodde att den här gärningen kunde få honom att fly från Allah. Eller hur? Att Allah inte kunde återskapa honom. Inte det här kuffer, inte det här otro. Det är otro, men han var okunnig, han visste inte. Han hade en fel uppfattning. Och de gjorde det, barnen. De släppte hans stoft på en stormig dag. Och Allah Ta'ala sa till havet och land, samla ihop honom. Och Allah Ta'ala samlade ihop mannen. Och Allah frågade honom. Han återskapade honom. Och sa, varför gjorde du så här för? Och då så sa mannen, jag gjorde det i rädsla för dig. Jag gjorde det i rädsla eller fruktan för dig, ja Allah. Jag var rädd att du skulle straffa mig. Och då så sa Allah, jag förlåter dig. För din rädsla. Att du var rädd för mig. Men han var okunnig. Så han blev inte kafir, eller hur? Det kan också hända att en person gör någonting av misstag. Som är kuffer. Då blir han inte heller kafir. Utan det ska vara medvetet och han ska veta att det är kuffer. Förstår ni? För folk är okunniga ibland. I alla fall. Makthavaren gör klar och tydlig kuffer. Och vi har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad sa profeten i andra hadithen? Gör inte uppror så länge de ber. Så länge de etablerar bönen bland er. Och vissa av ulema som Ibn Uthaymin rahimahullah, han säger att de här två haditherna tillsammans bevisar att lämna bönen är kuffer. Akbar. För han sa här, ni ska lyda och lyssna på dem så länge de inte gör klar och tydlig kuffer. Ni ska lyda och lyssna på dem så länge de ber. Det betyder att den som inte ber gör klar och tydlig kuffer. Förstår ni? Så man ska lyssna på makthavaren så länge de inte gör klar och tydlig kuffer. Då får man göra uppror. Men ulema lägger till ett till villkor. Som inte nämndes i hadithen. Men det är ett villkor som faller in under en generell princip i islam. Och det är att man måste ha kapacitet, eller qudra, eller istita'a. Man måste ha möjligheten att göra uppror. Du har en president som är kafir. Och han har en jättestark armé. Kemiska vapen, flygplan, raketer, bomber, pansarvagnar, hundratusentals soldater. Han är kafir. Ska vi då gå ut några hundra personer på gatan? Någon har en kalashnikov, någon har en kökskniv, någon har stenar. Är det här bra? Ha? Är det tillåtet? Nej, det är inte tillåtet. För att man måste ha el-qudra, el-istita. La yukallif Allahu nafsan illa wus'aha. Allah kräver inte mer av en själ än vad han klarar av. Fattakullaha mastata'atum. Frukta Allah så gott ni kan. Wa'iddlahum mastata'atum. Min quwa wa mirbatil khayr. Allah säger ni ska förbereda det ni kan. Från styrka. Hästar och skjutvapen och sånt. Man måste vara förberedd. Eller hur? Och därför säger ulema att den som ska göra en revolt måste ha förberedelse. Både i man, som Sheikh Albani nämnde, och i vapen. Måste kunna störta den här regeringen. Och som De lärde nämner att det ska inte bli mera ondska än vad det var innan. Förstår ni? Den här orättvisa makthavaren som kanske är kafir. Han är orättvisa. Men om vi gör revolt mot honom kommer det bli mera orättvisa. Kommer vi döda tusentals muslimer? Driva dem ut ur deras länder? Kommer det bli laglöst i landet? Då får vi inte göra uppror. För det blir en större ondska än den som var innan. Så ibland, han kan vara kafir, men man måste ha tålamod. För man kan inte göra uppror. Vi har inte kapaciteten och möjligheten. Och man måste alltid väga upp den här fördelar och nackdelar. Och inshallah tålamod och han kommer att försvinna. Och så jobba istället på da'wa, sprida islam, att bättra muslimerna och så vidare. Det är en väldigt viktig princip att hålla fast vid i islam. Vi tänkte nämna en till grej som de lärda nämner. Vi sa ju att det här att lyssna och lyda på makthavarna är en princip i islam hos ahli sunna wal jamaa. Vad sa Imam Ahmed om den som gör revolter? Vad sa han att han är? Mubtadi'. Den som säger att man behöver inte lyssna och lyda på muslimska makthavare, han är en mubtadi direkt. En innovatör. Han tillhör inte ahli sunna wal jamaa. Han är ute och cyklar. Okej? Okay? Han följer inte den korrekta islam. Han följer sina hawa, sina lustar och begär. Så alla de här som kallar till revolt, demonstrationer, revolutioner och sånt, de är mubtadi'a, de är ahlul bid'a. De tillhör inte ahli sunna wal jamaa. Och det här är ingen udda åsikt. Vi nämnde bevisen, Koranen och Sunna. Vi nämnde alla dessa hadithen om profeten Muhammad s.a.w. Vi nämner här, Imam Ahmed säger usul sunna. Det här är usul sunna, grunden är sunna. Den som går emot dessa punkter är en innovatör, en mubtadi'. Han följer en annan väg, han sa här. Han följer en annan väg och en annan sunna än profeten Muhammeds väg och sunna. S.a.w. Klart och tydligt, eller hur? Imam Ahmed sa det här. Inte som de säger idag av de här scholars, de som jobbar för kungen. Det är de som säger de här sakerna. Det är haram och det måste. De gör narr av oss. Säger den här kista gruppen medkhali som säger det är haram att demonstrera. De säger det är haram att göra uppror. Wallah, det är inte jag som säger. Det är inte Musa, Josef som säger. Det är profeten som säger. Sallallahu. Förstår ni? Så låt dem göra narr. Men de gör narr av islam. Inte av oss. Eller hur? Vi följer profeten Muhammad al-Islam. Vi följer ingen skum åsikt. Vi har ingen ny islam. Det här nämner Imam Ahmed. Och finns en annan känd bok som typ alla muslimer accepterar. Som de säger, det här är rätt aqida. Och det är aqidat al-Tahawiyya av imam Abu Ja'far al-Tahawi. En mycket känd bok i aqida. Vad säger han? Han nämner upp punkterna som Ahl al-Sunnah wa Jama'ah håller fast vid. Han säger: وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا. Vi anser det inte vara tillåtet att göra uppror mot våra makthavare. وَوِلَاتْ أُمُورِنَا. Och de som har satt i autoritet. وَإِنْ جَارُوا. Även om de är orättvisa. وَلَا نَدْعُوا عَلَيْهِمْ. Och vi gör inte heller dua mot dem. وَلَا نَنْزَعْ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ. Och vi avser oss inte att lyda dem. وَنَرَى طَاعَتُهُمْ مِنْ طَاعَتِ اللَّهِ. Och vi anser det vara lydnad till Allah att lyda dem. عَزَّ وَجَلْ. مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ. Så länge de inte beordrar med synd. وَنَدْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَالْعَافِيَةِ. Och vi gör dua för dem att Allah ska korrigera dem och tillrättavisa dem. Imam al-Tahawi sa det här. Som dog 321 hijri. För nästan 1100 år sedan. Så det här är ingen ny sekt som folk säger. Utan det här är Ahl sunna wal jamaas aqida. Ni finner det i alla böcker. Alla sa det. Imam Malik, Imam Shafi. Alla har sagt det. Att man ska lyssna och lyda på makthavaren. Alla från Ahl sunna har sagt det. Och han sa också en viktig sak här. Att göra dua för makthavarna. Att be för dem. Och därför så sa Imam al-Barbahari i sin sunna. Aqidat al-sunna wa jama'a. Sharhu sunna. Han säger att om du ser en man göra dua mot makthavaren. Så vet att han är en man av bidda. Om du ser en man göra dua för makthavaren. Så vet att han är en man av sunna. Och Fudail och Imam Ahmed och många andra av salaf. De sa. Om jag fick en dua som accepterades av Allah. Jag fick att välja en sak. Ni vet så här, fri önskan, önska vad du vill. Vad sa de? Jag skulle göra den för makthavaren. Att han ska bli bra. Inte för mig själv, jag och min familj går till Jenna. Jag ska få ett slott av guld, miljoner. Nej, att kungen, presidenten ska bli bra. Varför? Om han blir bra, religiös och fruktar Allah, Inshallah hela landet blir bra. Muslimerna får det bra. Eller hur? Så det är väldigt, väldigt viktigt det här. Då nämner också här Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger också i hans bok Manhaj al-Sunnah. Därför är det känt hos Madhhab Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, de som följer den rätta islam, deras troslära, att de anser det inte vara tillåtet att göra uppror mot makthavarna och att strida mot dem med svärd, även om de skulle förtrycka folket. Så som det har bekräftats i de autentiska haditherna från profeten sallallahu alaihi wasallam. För att ondskan som uppstår i att strida mot dem är ofta större än ondskan som finns innan. Jätteviktig punkt. Ondskan som uppstår i att strida mot dem är oftast värre än ondskan som fanns innan. Det finns ondska, det finns förtryck, han tar folkets pengar. Men den här ondskan som finns i uppror är större. Laglöshet, 100 eller 10 000-tals muslimer slaktas, miljontals fördrivs på flykt. Det är mycket värre. Så och han säger också sen här att man känner inte till, eller det, man känner knappt till i islams historia att en revolt har lett till någonting gott. Det har alltid lett till någonting värre. Alla de här upproren som har skett genom islams tid har alltid lett till någonting värre. Och aldrig lett till någonting bättre nästan. Varför? Det här sa vi också förra veckan. Vad sa Al-Hassan al-Basri? När folk vill göra uppror mot Al-Hajjaj. Vad sa han? Han sa nej. Tålamod. Den här mannen är ett straff från Allah. Och Allahs straff tas inte bort med svärdet. Allahs straff tas bort med vad? Tauba. Med ånger. Att vi blir bättre muslimer. Vi vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har tålamod. Då kommer inshallah Allah ta'ala att ta bort honom. Och vi måste bli bättre. För om han är ett straff från Allah, då kan man inte ta bort Allahs straff med svärd eller pistol, eller hur? Då kommer bara en ny, och oftast ännu värre, som tar makten efter honom, eller hur? Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändrar inte tillståndet hos ett folk förrän de ändrar på sig själva. Vi måste börja med oss själva. Kama takunu yuwalla alaykum. Som araberna säger, som ni är kommer era makthavare att vara. Om folket bedrar och luras och tar pengar och du tar en taxi, han dubblar priset och lurar och ger dig tillbaka för lite växel och affären lurar dig. Överallt! Lurar, blåser, fuskbygge, allt fusk. Hur tror ni presidenten ska bli? Ja? Han ska bli som Abu Bakr och Omar? Nej, det går inte. Så vi måste börja bli bra. Då kommer också våra makthavare att bli bra. Och också här, kolla. Imam Ahmed radiallahu anhu som skrev den här boken. På hans tid fanns det en makthavare som var väldigt orättvis. Ja? Al-Wathiq i Bagdad. Han tvingade på folk bidda. Han tvingade på folk till och med kuffer, otro. Att säga att Koranen är skapad. Som är en sak som går helt emot islam. Han piskade folk och dödade folk och fängslade Imam Ahmed för detta. Dödade folk. Och han ville tvinga barnen att lära sig det här som små. Då gick folk till Imam Ahmed och sa typ, ska vi inte göra uppror? Ska vi inte strida mot den här mannen? Ja? Så Imam Ahmed, vad sa han för någonting? För Ankara al-Imam Ahmed alayhim. Han kritiserade de som ville göra uppror. Wa akthara min nahyihim an dhalika. Och han verkligen betonade, man ska inte göra uppror. Wa qala la takhla'u yadan min ta'a. Gör inte uppror mot honom. Wa la tashaqqu 'asa al-muslimin. Splittra inte muslimerna och spill inte muslimernas blod och inte ert eget blod tillsammans med dem. Wanzuru fi aqibati amrikum. Och tänk istället på slutet. Wa la ta'jalu, och ha inte bråttom. Mashallah. Så han hade, han sa åt dem att ha tålamod och inte göra uppror. Och han var väldigt mån om muslimernas blod. Idag du ser vissa som Al-Qaradawi och vissa, de sitter på TV, Jazeera, utdemonstrera uppror, de här orättvisa, ta era rättigheter och såna saker. Det här är också en slags av uppror med tungan. Men, och han får synd på sig. Han kallar till uppror. Och vad händer? Tusentals, tiotusentals muslimer dör. Förlorar sina hem, förlorar sina egendomar. Kvinnor våldtas och allting. På grund av det de säger. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att spilla muslimernas blod. Det väger väldigt tungt. Och det är inga som vissa, de ser det som schackpjäser. Eller hur? Någon sitter där och gör så, gör så, gör så. Det funkar inte så. Det är inte tillåtet. De är muslims blod är heligt. Får inte spillas, eller hur? Så man ska akta sig för det här, de som kallar till uppror. Och många av de här ideologierna kommer från en man som heter Said Qutb. Som levde, eller dog för 50 år sedan, eller hur? Hans ideologi har spritt sig mycket idag. Och det är han som kallar mycket till revolter och uppror. Bin Laden, Ikhwan al-Muslimin. De har fått sina ideologier av den här mannen. Att makthavarna, de är kuffar. De är orättvisa. Man måste göra revolter och uppror och så vidare. Och det här är fel. Vi ska inte rätta oss efter honom. Han var en okunnig man. Han var inte någon alim. Han var en adib, vad heter det? En litterär person. Som på senare år blev religiös. Och skrev böcker med massa fel. Tusentals fel. Vi ska inte rätta oss efter honom. Eller någon annan ideologi. Vi ska rätta oss efter profeten Muhammed. Eller hur? Och det är det som kommer att gynna muslimerna bäst. Det är det som kommer ge oss stabilitet och fred och säkerhet. Kom ihåg det här. Så lyssna och lyd på makthavarna och gör inte uppror. Och lyssna inte på de som kallar till uppror. Och ni vet att de personer som gör det följer inte profeten Muhammeds väg. Sallallahu alaihi wasallam. Okay? Och det här betyder inte heller att vi accepterar de fel som makthavarna gör. Vi försvarar inte de fel som begås. Vi försvarar inte att någon stjäl pengar, att någon dödar muslimer, att någon fängslar muslimer. Det gör vi inte. Som profeten Muhammed sa alaihi salam, hata det de gör. Hata de fel de gör. Och det gör vi. Men, som Sheikh Fawzan säger, till exempel Saudiarabien. Han säger, det finns brister. Det är inte perfekt. Men låt oss hjälpa till att korrigera dessa brister. Eller hur? Det är lättare att korrigera de här bristerna som finns än att förstöra allting. Det är lätt. Uppror, döda och krig. Förstöra allting. Och vi vet inte heller vad vi får för någonting efteråt, eller hur? Så hellre de här små bristerna som finns, eller de kan vara stora, låt oss hjälpa till att korrigera dem. Eller hur? Istället för att förstöra. Och det är så en sann muslim, han försöker att bygga upp, inte bara riva. Han ser brister av sin broder, han försöker korrigera dem. Och ursäkta att det blev en lång lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.